Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Kära lyssnare, vi är tillbaka med fredagsfrågan. Efter ett långt härligt sommarsjok av kändisars fredagsfrågor. Björn Hedensjö, psykolog och författare, sitter mitt emot mig. Och nu, Björn, har vi valt följande fråga som jag gissar att du är idel öra att få höra.
Ja.
Hallå, tack för en grym podd. Jag har funderat på en sak till och från under flera års tid. Under mitt liv har jag, som alla människor, gått igenom jobbiga saker, som allt från familjemedlemmars bortgång till relationer som tagit slut och så vidare. Och när jag gått igenom perioder av till exempel hjärtesorg efter att ha blivit dumpad, så har jag alltid tänkt att den här känslan är värdelös. Jag vill aldrig känna så här igen, och det finns ingen poäng med att känna så här. Jag lär mig ingenting av det, det är bara smärta. Men när jag sedan har kommit ur det, så har jag oftast känt att jag har lärt mig något av det. Jag har blivit lite visare och kan relatera till andra människors hjärtesorg bättre. Frågan är, måste man ha upplevt trauma och sorg själv för att på riktigt kunna relatera och förstå andra människors smärta och således vara en empatisk människa fullt ut?
Fin fråga.
Jättefin.
Har du någon tanke om det här?
Ja, många gånger har man ju sagt det till sig själv, att det här blir jag nog en, kanske inte en bättre människa, men eventuellt en större människa av det. Alltså det vill säga en person med fler erfarenheter. Och jag, den här resan som personen berättar om, att när man är i det så bara, det finns ingen jävla vits med detta. Och även om det finns det, så vill jag inte vara med om det. Min reflektion kring det är att jag personligen verkligen känner att jag blir tryggare med folk som jag känner inte chockas av mörker.
Mm.
Jag behöver inte sätta likhetstecken mellan att det är ett resultat av att själv ha genomlevt mörker. Det kan ju finnas att man har liksom, man jobbar i det, eller att man bara är en människa med liksom ett stort känslomässigt liksom, en tolerans för register.
Mm.
Men så känner jag att om jag när jag hänger med någon märker att den här personen är inte rädd för mörker, så känner jag skönt.
Ja.
Här kan jag vara lite mer hel.
Jag håller med dig, men det jag funderar på är om det kanske beror till viss del på att man har ju själv en viss del mörker i sig, eller jag har.
Mm, mm, mm.
Och att jag då känner att jag kan vara mer med själv. Alltså vi är mer lika varann.
Mm.
Så att man får, vi har ju den similarity attraction effekt. Alltså
just det
här att vi gillar folk som är mer lika oss själva.
Mm.
Så att det kanske har delvis med det att göra. Att man matchar på det sättet.
Mm.
Får mycket att prata om, blir icke-dömande gentemot varandra och så vidare.
Mm, just det.
Så att det kan ha kanske med det att göra.
Men om man får välja, om man ska få ett klokt råd av någon när jag är, säg, i hjärtesorg eller så, då vill jag väl hellre ha det kloka rådet av någon som har fått sitt hjärta krossat 7 gånger än någon som faktiskt aldrig varit olyckligt kär.
Just det. Nej.
Alltså att det handlar om att så här, faktiskt ha samlat på sig erfarenheter som gör att ens kunskapsbank är lite större.
Japp, dels det. Men sen tänker jag också att om jag ska sitta och berätta om mitt misslyckande i äktenskapet eller något för en person som bara sitter och höjer på ögonbrynen och fattar ingenting för den har aldrig varit med om något liknande. Sådär. Så då känner man sig otroligt icke-validerad och det känns som att det man har berättat känns fel och smutsigt och misslyckat. Alltså man känner sig kanske automatiskt dömd om man inte får någon typ av liksom resonans hos den här personen.
Ja, men är det eventuellt en fördom hos oss att en person som inte varit med om något därmed är... Förlåt, jag börjar rätt ända. Min känsla blir att den här personen kommer inte stå pall när jag berättar om eländes elände.
Mm.
Den här personen kommer bara, oj, fy!
Ja,
hjälp! Och bara dra.
Ja.
Men det kan ju eventuellt vara en fördom. Jag har ju liksom, jag har till och med varit i relation med en person som, det var liksom ett av de tydliga dragen som gjorde att jag inte ville vara tillsammans eller fortsätta hänga med honom.
Mm.
Att jag tyckte att så fort man kom in på liksom besvärliga saker så bara, nej, det där typ, det där får du sköta själv, eller det där va? Och det är verkligen det när någon ser ut som såhär, nu pratar du ett språk jag inte kan, jag hoppas säga hebreiska, men
ja, det är ett språk
det är verkligen ett språk jag inte kan.
Ja.
Vilket den här personen kanske just kunde.
Okej.
Okay. Skitsamma. Är det eventuellt ens egen fördom som säger att den här personen kommer inte kunna liksom hjälpa mig för att den... Eller så här. Ett, där vi fördom nummer ett. Fördom nummer två, att man har varit igenom ett trauma. Gör det en nödvändigtvis till en bättre... mer stabil rådgivare. Det kan väl vara så att säg att jag är inför en person med liksom, som har varit med om grejer och jag bara, ja nu är mitt äktenskap, och den bara, fy fan, det vill inte jag påminna som, pjong, och drar.
Precis.
Förstår du?
Så kan det nog också vara. Men jag tänker, om man ska ge någon slags generellt svar, då tänker jag på, du minns vårt avsnitt om det underbara lidandet. Och då var det en bok av Paul Bloom som heter The Sweet Spot.
Mm.
Och han pratade i den om studier som han har gjort på personer som har varit med om varierande grad av svåra livshändelser.
Mm.
Och även där finns en sweet spot. Att de som hade varit med om lagom mycket var de som var liksom bäst rustade för framtida svårigheter. De hade bättre liksom stresstålighet och lite bättre skydd mot ångest och sånt där vid nya svåra händelser. Alltså de som hade haft, de bara seglat fram på en räkmacka, var mer liksom stresskänsliga och mer känsliga för svårigheter, så att säga. Och de som hade var djupt traumatiserade av jättehemska grejer, de var också mer sårbara.
Just det, så de orkar inte, klarar inte.
Klarar inte mer skit, liksom. Men de som var någonstans i mitten var de som var liksom bäst rustade för det här.
Mm.
Och på samma sätt, om man, alltså det blir lite spekulation då, men jag tänker mig att det är ungefär samma här, kanske.
Mm.
Att det finns säkert någon sån sweet spot att... Har man varit med om ingenting besvärligt i livet, så kanske det kan vara lite knepigt att sätta sig in i andras svårigheter och sådär. Men sen så tror jag att det finns en stor individuell variation i hur empatiskt lagd man är. Eller det finns en massa forskning som visar det också. Från start, alltså egentligen mycket genetiskt inflytande där också.
Och där spelar väl också, det är väl därför vi har
kultur som uttryck. Alltså genom att kunna läsa böcker om andras erfarenheter av sorg, eller att vara utsatt för rasism, eller liksom sexuellt våld, eller trauman inom familjen. Mm. Genom att läsa böcker, se konst, uppleva konst, se filmer, lyssna på berättelser. Det är ju ett sätt för oss att på ett sätt utöka även vår kunskapsbank, eller försätta oss i liksom så här, ta åt oss av den känslan.
Ja. Och att, jag tror att det finns naturliga empatiker inom situationstecken som inte behöver ha varit med om något som ens liknar det, men som kan känna jättemycket av att bara läsa till exempel eller så. Så att de finns definitivt. Jag tror inte att alla behöver det, men jag tror att, som brevskrivaren säger, att du har säkert lärt dig något av det här, den här hjärtesorgen till exempel, och jag tror att det gör det säkert lättare för dig att relatera till andra som är i samma situation. Och jag tänker, det bara går till sig själv eller till mig själv då, att jag märker ju att det som verkligen kan få sådär ögonen att tåras när man hör någon berätta om något svårt, det är ju sådana som har kanske liknande erfarenheter som en själv, eller som påminner om någon svårighet man själv har varit med om. Alltså det finns ju någonting i det. Och så tror jag många funkar. Att om man har varit med om ett specifikt slags sorg, min förälder dog efter en cancer med snabbt förlopp, ja men då kommer man att vara kanske liksom extra empatisk med andra som har råkat ut för precis samma sak.
Där tycker jag att förlossningen var en sån grej som gjorde att jag plötsligt liksom, efter att ha fått barn, såg på alla andra kvinnor som har barn med så här, du och jag har båda liksom haft barn i oss på en eller andra sättet, och vi delar något.
Ja.
Där vill jag komma med ett litet boktips apropå det här med kulturella uttryck och att någonstans utöka sina referenser, att man försöka sätta på sig någon annans dojer och nosa på vad en upplevelse kan vara. Så finns faktiskt två böcker som jag läste i sommar, sjukt, när jag precis har kommit ut ur den värsta sådär spädbarnshetsbubblan. Först jag gör läser två böcker som verkligen handlar. Det är Olga Ravns Mitt arbete och Anna Axfors Ännu en dag i öknen, som båda handlar om att ha fått barn och vilket jävla skåde, och kanske framförallt som en skapande människa, att försöka så här, nu har det hänt något som är väldigt omvälvande, och jag kan inte skapa något som inte är påverkat av det, men jag kan inte heller bara så här, skriva en bok om att få barn, även fast det är båda två på en eller annan sätt har gjort. De böckerna är både lika och också olika, men de tycker jag ger en jädra bra glimt av hur bökigt det är. Det är liksom, det är inga ljusa böcker det här. Och där tycker jag att det är alla blivande föräldrar som inte, alltså så här, alla farser där ute, läs dem. För ni kommer inte få vara med om mycket av det där, men ni kommer behöva vara med om en annan människa som kanske kommer må på många av de sätten.
Och apropå det, så en sak som jag har tänkt på, det här är bara en helt liksom egen privat observation, men jag tycker mig ha noterat att det är väldigt personlighetsutvecklande för folk att bli föräldrar. Alltså att det ökar kraftigt empati och så. Och därmed inte sagt liksom alla som inte har barn, frivilligt eller ofrivilligt. Jag menar, man kan tillägna sig empati på massa andra sätt. Men just det här liksom, föräldraskapet verkar vara en skola som nästan alltid tvingar in folk i en lite mer liksom empatisk förhållningssätt till världen.
Jag har ju blivit störd av det där. Jag kan ju inte döda myggor längre. Sen jag läste i en barnbok att det bara är myggmammorna som gör myggbett, för att de behöver suga blod till sina myggbebisar.
Ja.
Och min känsla är att så här, jag är också en mamma. Hej lilla mygga. Jag förstår dig. Ta lite mer mat. Det hoppas jag komma ut ur.
Jag tänker mig att en grej som möjligen händer där är ju att man blir ju helt plötsligt beroende av andra för att få livet att funka.
Just det.
Alltså man inser att saker är sköra och it takes a village. Och de sakerna kombinerat gör att måste vara lite mer liksom utåtriktad. Mm. Alltså man måste blicka utåt mot andra människor på ett lite nytt sätt. Så, så att det brukar vara väldigt personligt utvecklande. Och återigen braskar jag här då att den typen av personlig utveckling kan man naturligtvis nå på andra sätt också. Men det verkar vara en sån kungsväg till ett mer empatiskt förhållningssätt, privat observation. Men om vi ska sammanfatta det, för nu blir det ett babblande här. Grundfrågan då,
måste man ha upplevt trauma och liknande för att kunna vara en fullt ut empatisk människa?
Jag tror inte det.
Nej.
Däremot så tror jag att det kan vara en hjälp, ofta.
Och skulle det vara så att någon av våra lyssnare känner så här, oops, här sitter jag och har haft ett sorgfritt liv, då kommer ingen vilja dela sina sorg. Jag kommer inte kunna vara ett stöd för någon. Jo, då kommer du visst det. Och vill du utöka din empatiska förmåga så kan man kanske testa att lyssna på andra och...
Och en sak
och Björn höjer ett finger här.
Det är ju det att ingen har ett sorgfritt liv. Ingen har ett sorgfritt liv.
Nej.
Alltså jag menar, allas liv innefattar förlust, död, mörkt, men så är det ju. Avvisande, alla har en viss grad av lidande, så att säga.
Då kan det ju vara så att den här, när du ritar upp den här skalan om den relativt sorgfria, och sen en sweet spot i mitten, och sen den som är så traumatiserad så att den av sådana skäl har svårt att vara ett stöd, så vet du ju inte. När du träffar personen i fråga som inte vill lyssna eller inte vill prata, och så tänker du, här är en muntergök som inte klarar av mörker. Så bara, eller så var det en mörkergök som bara inte pallar mer.
Nej.
Tack för fin fråga. Empati är något vi alla kan jobba mer med och på. Tack Björn Hedensjö.
Tack själv.
Svar som vanligt. Tack vår producent och klippare Klara Wallin. Och tack Beppo där vi spelar in fredagsfrågan. Och det kommer ni redan nästa fredag. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.